Tack så hjärtligt för välkomstorden och förtroendet att få komma hit. Skulle vi kunna enas om att vår flyende stund här på jorden djupast sett är en förberedelseperiod inför evigheten? Är det inte logiskt att tänka så? Jag vet ju visserligen att när jag var ung då tyckte jag att livet kändes oändligt. Jag tänker lite annorlunda idag. Några få dagar och år. För att ge mitt hjärtas gensvar till kallelsen. Söka hans vilja väg. Jag minns när jag var liten pojke. Då sjöng de så här i bönhuset. Jag undrar om ni har hört den gamla sången. Bevide i möta barndomssångböcker. Kom med mig. Tre enkla rena ackord. Jag tycker vi improviserar i stämmor. Vi sjunger ett par gånger till. Ta en vacker överstämma. Sjung en altstämma. Sjung med mig nu. Vi sjunger för våra anhöriga skull. Vi gör det ikväll. För de gamla söndagsskolbarnens skull. Vi sjunger med hela hjärtat. Halleluja.
Thank you.
gammal sång till som kommer för mig. En sådär vårt liv här i tiden. Och en gång ska innebär rymning ske.
Vi hade faktiskt släktfest igår. Och det var ju precis som att den här sångens budskap kom ganska nära. 8 fullkomligt underbara barnbarn som klängde på mig. Mina egna barn, deras kusiner, jag såg dem här. Vi var nog 4 generationer. Tider var komma, tider var försvinna. Släkten följa, släkten skall. När skaran går in till staden och jubel och lovsång man hör, då vill jag stå med ut i raden, instämma i änglarnas kör. Då bringa min Jesus all ära som köpt oss åt Gud med sitt blod, tillsammans med nära och kära. Det är ni. Fanns en man i Bibeln som klev fram i ett avgörande ögonblick. Han utmanade en hel nation att tydligt vända sig till Gud i en verklig personlig omvändelse. Han utmanar hela folket och han säger: välj vem ni vill tjäna. Och han har en trovärdighet och en tyngd i sina ord, för själv har han fattat sitt val. Och jag tyckte jag kunde höra det liksom genom seklernas kamper ikväll då Georg talade. Jag tyckte jag kunde se Josua där han står och säger: jag och min familj vill tjäna Herren. Ja. Innan jag ska läsa en bibeltext så har jag ett uppdrag, upplever jag. Jag ska bara berätta kort en sak. Och jag tror det gäller några här på ett särskilt sätt. Först när jag gick in här i tältet såg jag en gubbe framför mig i min barndom. Var han med på nästan alla möten. Han sprang på möten överallt. Och han älskade att diskutera teologi och lärofrågor. Och han hade svar på allting. Han var så där enorm expert liksom på trosfrågor. Och jag kan höra, han sa så ofta med en väldig klang i rösten: det är viktigt att ha den rätta försoningsläran. Jag tyckte jag hörde honom framför mig här. Och det går väl inte att säga emot. Det är viktigt att ha den rätta försoningsläran. Det var bara ett fel. Han låg i fejd med nästan hela socknen. Och han hade varit med i 3-4 frikyrkoförsamlingar och blivit liksom ovän med alla och dragit därifrån. Med oförsonlighet och hårda ord omkring sig. är viktigt att ha den rätta försoningsläran. Hörrni, jag kände att jag bara ska berätta för er om en släktfejd. Släkten är värst, säger en del. Och andra säger blod är tjockare än vatten. Och kanske det där hör ihop. Kanske det är därför att blod är tjockare än vatten som det också kan bli såna infekterade känslor och sårade saker. Det är som att, därför att det är så mycket känslor inblandat. Jag har sett många släkter och även människor som djupt ärligt vill bekänna Kristus, men där det finns saker som låser upp i släktleder som är förödande. Jag vet ju, i min generation så finns det ju många här uppe i bygderna som växte upp i stora familjer. Jättefamiljer har jag hört. Nu tänkte jag berätta för er om 11 bröder som blev så hatiskt inställda mot sin egen bror. Brodern hette Josef. Då jag läser Bibeln så tycker jag att jag riktigt känner vilken god och sann människa han verkar vara. Och det var något över hans liv som hade med en gudomlig kallelse att göra. Kanske det var det som triggade igång någonting, jag vet inte. Men du, var lite observant. Släpp inte in avund och liknande krafter. Det här kan ta över. Och det kan driva dig in i situationer som är fruktansvärda. Det börjar alltså med att bröderna känner lite avundsjuka och börjar tala med varandra bakom ryggen på sin egen bror och tala liksom vrångt och nedsättande om honom. De tycker bland annat att pappa favoriserar brorsan. Och det här blir liksom ett ämne, någonting som det häktar fast vid. Och sen då Gud börjar använda brorsan, då tycker de att han gör sig märkvärdig, han menar sig någonting vara. Och så här, och så bara det bygger på mer och mer, de där känslorna. Och avund går över i bitterhet. Och plötsligt är det så hårt inombords så man till och med går omkring och planerar hur man ska ta livet av sin egen bror. Till slut gör man någonting nästan lika vedervärdigt. Man säljer honom på slavmarknaden. Kan ni se den här slavmarknaden? Antagligen bakom ryggen så inte Josef ska se, men de ser ju till att han är där. Men bakom ryggen så gör de upp affären med slavhandlarna och tar emot pengarna. För att sedan se hur broderns händer binds och han går bakom karavanen förnedrad. Till 13 mörka år. I fängelsehålor. I lidande och förnedring. Det är ofattbart. Sen gör de någonting som är nästan lika vedervärdigt. De bedrar sin gamle far. Ljuger honom rakt upp i ansiktet. Sen går åren. Och ni vet att till och med i kristna sammanhang, istället för att söka försoning, så säger man tiden läker alla sår, det lugnar ner sig. Jo, det kanske kändes så. Man försöker förtränga, man pratar inte om det här, det glömmer vi nu. Och år läggs till år och liksom det lugnar ner sig. Men det är under ytan. Vänta du! Det kommer dagar då det kommer upp igen. Det kommer nämligen nödtider. Det hade de inte räknat med. Men det kommer dagar av kris. Och plötsligt är oförsonligheten och det här i fatt om. Och i öppet ytan. Det är så att det blir inga skördar. De har inget mjöl att baka bröd för och så vidare. Det är förtvivlat läge. Och bröderna fattar ett beslut. Vi åker gemensamt till Egypten. Och vi ber om hjälp. Och så beger man sig dit. Och kan ni tänka er, de har sån favör. Så de får audiens hos kungens närmaste man. Och i den världsbilden, alltså det var ju en av de absolut mäktigaste den här världen kände då. Jag kan ana hur guldförgyllda väggarna är där i den där mäktiga salen. Där han bjuder dem audiens. Säkert är han klädd i ståtliga kläder. Och de kliver in där och bugar. Kommer som enkla tiggar och ber om en allmosa. Plötsligt tror jag att det skälver till. Då de känner igen sin egen bror. Sist de såg honom. Då stod de och räknade pengarna. Medan han gick bakom karavanen. Livet hinner i fatt. Jag undrar vad de känner. Jag kan ana ångesten och paniken. Och jag anar när jag läser Bibeln. Att den rättfärdige Josef. Han liksom känner vad bröderna känner. Vad gör han? Vad hade du gjort? Ja, någon rättsida ska det vara. Och det är väl till här att det är rättvisa skipas. Har du sagt så någon gång? De tänkte väl att det minsta, som det mildaste som händer, är att han ser till att vi får 26 år om vi gav honom 13 år. Det är fängelsehålorna som väntar. Tänk att han inte ett ord som handlar om vedergällning. Inte ett ord. Utan istället är det precis som att han känner ömhet för sina bröder. Han anar vilken kamp och vilken skuld de bär på. Och han är så ivrig så han nästan snubblar på orden för att hinna lyfta av dem skuldens börda. Tänk att man kan bevara så renhjärtat. Inom 13 år av mörker och lidande oförrätter. Det första han gör är att lyfta av dem skuldens börda. Ni behöver inte känna någon skuld. Han tittar på sina bröder och säger. Det ni tänkte i ondo, då har Gud vänt i godo. Med andra ord, ni fattar inte det, men ni fick gå Guds ärende. Gud har verkat i allt sammans. Och det här var vägen för att välsignelsen skulle komma över er. Det är svindlande för tanken att läsa Bibeln under stunden. Vad gör han mer? Han springer fram till sina bröder, kungens närmaste man. Kramar dem, trycker dem till sitt bröst och gråter kärlekens tårar. Och han är så ivrig också att de ska åka hem och berätta för pappa. Säg till far att jag lever. Och det sista han säger då han skickar iväg dem med vagnarna och rikedomarna. Och kläderna, de får redan då med sig det de behöver för att kunna komma tillbaka till den stora festen tillsammans med far. Det sista han säger, inte hej då eller frid bröder. Vet ni vad han säger? Vad hans hälsningsord är? När de ska åka iväg. Då tittar han på dem med goda ögon och säger. Bli inte ovänner på vägen. Jag log lite grann för mig själv när jag läste det här i veckan. Bli inte ovänner på vägen. Jesus säger. Du ska skynda dig att göra upp med din motpart. Medan ni ännu är på vägen. Jag hade inte tänkt säga det här, men du känner just nu i ditt hjärta. Du vet varför jag talar ut det här. Och det handlar om, för någon här så handlar det om att samtidigt som du längtar så efter att tjäna Gud så har det aldrig riktigt fått blomma ut och bli vad det skulle vara. För det finns någonting som hämmar din andliga utveckling och din andliga frihet. Och det har med försoning att göra. Det har med försoning, det har med ödmjukhet. Det har med renhjärtenhet att göra. Det har med vilja att förlåta bröder. Vi har kommit hit för att tala med dig om detta. Bered dig möta Gud. Vi har inte råd att ta in avund och hämndbegär och hat och bitterhet och oförsonlighet i våra liv. Sånt här som bara fjärmar oss och drar oss bort från den där vägen vi skulle vandra, den trånga porten och målet. Låt oss be. Herre, jag ber för alla som har kommit till tältet ikväll. Jag tackar dig att du känner oss. Du älskar oss. Och bara du vet vad som djupast sett skulle behöva ske i våra liv. Jag ber, Herre, att vi som har det kristna namnet skulle få göra som Paulus säger. Vi skulle få stå i försoningens tjänst. Vara så till sinnes som Jesus Kristus var. Och jag tackar dig, Herre, för dessa mäktiga förebilder i Gamla testamentet till Jesus själv och försoningsgärningen på korset. Herre, jag prisar ditt namn. Jag ber, Herre, att förlåtelseord ska få talas ut i de här bygderna som ska lösa ut ditt välbehag och din kraft in i släkter. In i släkter, säger Herrens ande. In i stora sammanhang, i familjer, där man på ytan försöker mötas ibland och skratta lite, men den där verkliga hjärtligheten och värmen finns inte, för någonting har skadats. Och jag ber, Herre, jag ber att den här bygden ska få börja se vad försoningens kraft är, då de kristna går före och vandrar kärlekens och förlåtelsens väg. Jag ber för den som upplever ett speciellt tilltal från dig nu. Att reda ut saker. För att få fri på djupet. För att bli verklig fri. Halleluja. Tack att du är här. Och tack att du rör vid oss. Jag prisar ditt underbara namn. Amen. Amen. Orkar ni höra lite till? Fryser ni mycket? Det är ju storstilat att ni allihopa är här. Titta er runt omkring. Det var inte så mycket folk, säger någon. Jag tycker ni ska gå hem och säga det var fantastiskt. Att så många människor kom samlade. Fast det regnade så. Jag vill läsa en mycket känd bibeltext. Ifrån Lukas evangelium kapitel 19. Lukas kapitel 19. Jesus kom in i Jeriko och gick genom stan. Där fanns en man som hette Sakaios. Och han hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se vem denne Jesus var. Men kunde inte för folkmassan. Vad var det för folkmassa? Hoppas det inte var vår församling som stod i vägen. Det står en massa människor och skymmer Jesus. Är det inte lite allvarligt? Men han kunde inte för folkmassan, för han var liten till växten. Och det är kanske många av oss som har känt oss riktigt små de där dagarna då vi riktigt ville nå fram och bryta igenom i ett möte med Herren. Han sprang i förväg och klättrade upp i en sykomor för att kunna se Jesus. Tänk att längtan kan bli så stark. Eftersom han skulle gå där förbi. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sa: skynda dig ner, Sakaios. Idag ska jag gästa ditt hus. Sakaios skyndade sig ner och tog emot Jesus med glädje. Alla som såg det bubblade förargat. Han har tagit in hos en syndare. Varför mumlar de så? Har de inte fattat någonting vad Guds räddningsplan var genom Jesus Kristus? Han kom ju för att frälsa syndare. De mumlar. Hörrni, dessa självrättfärdiga pösmunkar i Jeriko som står i vägen för små längtande människor. Och som blir förargade. För att han är för kärleksfull. Mot den som har misslyckats. Han har tagit in hos en syndare. Men Sakaios ställde sig upp och sa till Herren: hälften av vad jag äger, Herre, ska jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon, ska jag betala igen det fyrdubbelt. Det är du. Det är omvändelse. Och omvändelsens frukt. Jesus sa till honom: idag har räddningen nått detta hus. Han är också en son till Abraham. Och människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det. Jesus såg upp på Sakaios och sa: skynda dig ner. Idag måste jag gästa ditt hus. Det är kärlekens måste i den bibelversen. Jag måste få tag i dig. Och jag vill bara få avsluta den här gudstjänsten med att stryka under de här orden av Jesus. Skynda dig. Skynda dig. När Jesus dig kallar och ber dig att följa, ska du inte tveka och dröja så. Han kan gå förbi dig och gå till en annan. Då har du förslösat din sökningstid. Det är nog så här att då vi små människor mitt i all larm och all oro i världen, då vi anar en kallelseton från den eviga världen och den där djupa längtan tar tag i vårt inre, då är det ögonblick av nåd att vara rädd. Skynda dig idag. Måste jag gässa dig till. Och jag vill bara ge tre skäl till varför du ska skynda dig. Första har med mitt vita hår att göra. Skynda dig. Livet är så kort. Och jag sa här vid pianot förut att så kände jag inte alls när jag var 14-15 år. Min mamma, hon brukar skratta och sa: du hann aldrig med att vara ung, Ingemarsson. Jag ville bli stor igen. Jag ville ut och vinna världen och så här. Och jag hade så bråttom och jag tyckte tiden gick för sakta. Man tänker lite annorlunda nu. Det känns på ett annorlunda sätt. Resan går så fort. Och man känner lite mer ödmjukhet också. Då till och med jämnåriga nära vänner går ur tiden. Och drabbas av svår sjukdom. Man anar hur bräckligt och skört det är. Livet. Stunden här på jorden. Ett enda flyende ögonblick. Det är som en dag. Som en sommardag. Som hastigt går förbi. En enda stund. Min stund på jorden. Ett enda liv. Att söka hans viljas väg. Att ge sig hem. För att leva till hans ära och göra hans vilja. Ett enda liv. Ett kort och flyende liv som hänger i så sköra trådar. Jag lyssnar ibland med förundran på hur människor resonerar, pratar och skroderar, ungefär som de skulle äga all tid som finns. Livet är ett lån. Ett flyende ögonblick. Och vi skulle ju kunna ha handuppräckning ikväll, men vi ska inte ha det nu. Men jag skulle kunna fråga er. Ni kan räcka upp en hand som överhuvudtaget har löfte om morgondagen. Ett enda liv. Ett enda ögonblick. Att tjäna honom. Och ge sitt hjärtas ja. Livet är kort. Det hänger i sköra trådar. Det andra jag ville stryka under. Sökningstiden är kort. Har du hört uttrycket? Sökningstiden. Det hör ju egentligen samman med berättelsen. Hur berättelsen fortsätter i det här kapitlet. Lukas kapitel 19. Då Jesus har kallat Sakaios. Och han har blivit så radikalt frälst. Då fortsätter Jesu vandring upp mot Jerusalem. Och så stannar han på en höjd och blickar ner över staden. Och börjar gråta. Det är ju ett oerhört ögonblick. Och man känner verkligen att man är på helig mark. de har läst de textorden. Han glömmer sig själv. Han står där övermannas av ömhet för staden som han vill rädda. Och så uttalar han i kärlek och djup smärta en skakande domsprofetia. Och du som kan lite historia vet att inom några få år så gick den i bokstavlig fullbordan. Och ändå hade han ju sagt till Nikodemus om natten: jag har inte kommit för att döma världen. Han kom för att kalla. Hur har jag inte önskat att samla er som hönan samlar kycklingarna under sina vingar. Sådana här bilder använder han. Jag har kommit för att söka upp och rädda det som var förlorat. Men ändå så får han stå där under tårar och uttala en domsprofetia över människorna han hade kommit för att rädda. Och den profetian slutar med de skakande orden: därför att ni inte tog vara på tiden då Gud sökte er. Det finns tider att vara rädd om. När jag läser historia, då blir jag ganska övertygad om att nationer, länder och folk kan få uppleva speciella besökelsetider. Läs Sveriges historia. Det har funnits tider då man känner och man läser om skedet att det är som om Guds händer på ett alldeles speciellt sätt har varit uträckta över landet till välsignelse. Guds tid. Kallelsetid. Jag tror att bygder, områden, provinser, jag tror städer och samhällen kan få uppleva alldeles speciella tider. Då Guds närvaro bryter igenom på ett speciellt sätt. Och människor som förr aldrig har bekänt Jesu namn börjar längta. Känna det som min farmor kallade syndanöd. Det är någonting som bara kryper innanför skinnet. Och som gör att den som aldrig har längtat förut börjar längta. Guds ande, en andutgjutelse. Vi kan kalla det för väckelse. En besökelsetid. Och det jag har sett på mina resor genom livet, det är att lokala kyrkor och församlingar får ofta vara med om alldeles speciella tider. Jag har besökt platser, kommit till församlingar där jag känt det så hela mitt inre bävat. Det är Guds tid för den här platsen. Och ibland vet man inte riktigt vad som är vad, men ofta har det ju varit människor som kallats av Gud och dragits in i ett fördjupat böneliv och på något sätt har varit med och förberett och öppnat för det där Jesus besöket. Vad gör vi med sådana tider? Det kan bli väldigt ödsligt också i en lokal församling. Om man har anat liksom det där. Nu står någon och klappar på porten. Vi känner liksom pulslagen ifrån ett varmt hjärta. Det är någonting som skulle ske här. Men det kan vara sånt som jag talar om förut här, ovilja att förlåta av hjärtat. Det kan vara många saker, rädda, tappa kontrollen. Saker som gör att det där skedet får aldrig blomma ut. Och istället kan det bli som ökenland för bränd mark. Jag är tämligen övertygad på grund av alla själavårdssamtal jag haft genom åren. Att vi som enskilda människor får uppleva på ett eller annat sätt tider som vi ska kunna kalla vår sökningstid. Jag tror att familjer och släkter kan få vara med om det. Jag kände det igår på släktfesten. Jag tyckte jag såg min lilla farmor framför mig. Som gick i EFS bönhus där hemma. Som hade sån enkel tro. Som tog emot helande när hon var sjuk. Hon ledde så med Gud. Jag tyckte jag hörde hennes böner. Det kommer skördetid. Människor har bett. Och igår satt jag med mitt äldsta barnbarn, 14 år, som berättar om sin starka Jesus upplevelse förra fredagen. Han blev frälst och fylld med den helige ande. Ja, in i släkter kan vi känna nu är det Guds tid. Idag om ni får höra hans röst, så förhärda inte era hjärtan, så står det i Bibeln. Och i samma bibelbok står det: se till att ni inte visar ifrån er honom som talar. Jag tror att det här gäller på flera plan ikväll. Jag känner att jag har ett profetiskt budskap till er församling. Jag tror att det är någonting mycket starkare som väntar, som ligger framför här. Och jag tror det finns profetiska tilltal, sånt som har talats ut som bekräftar det. Och jag tror att det finns flera här som av hjärtat vill höra Herren till. Men du känner just nu då jag talar att det är sökningstid. Gud är på jakt efter mig. Och han vill få tag i mitt hjärtas odelade kärlek. Han vill få gripa tag i mitt liv. När Jesus dig kallar. Jag känner att jag ska berätta en annan sak. Jag och min fru var uppe i Norrland för ett par, tre år sedan och hade en möte. Två gamla, härliga församlingar. En pingstkyrka, en baptistkyrka. Och vi kunde inte sluta mötena. För att jag vaknade en natt av att tårarna rann ut för mina kinder. Och jag kände det där som jag känner igen från min barndom. Ett par vintrar då Guds ande var utgjuten över min hembygd. Och jag sa till min fru: Gud är på ingående här nu. Och jag pratade med ledarna. Jag sa: vi fortsätter. Vi planerar om. Vi fortsätter våra möten. Det är Guds tid här. Och så fick vi be för människor till frälsning. Andra veckan på torsdagskvällen kom Karl-Åke och hans sambo. De ledde sambo. De kom på möte. De hade inte varit på en gudstjänst på 15 år. Och denne Karl-Åke, en sån fin person, han var så förstörd ända in i märgen av sånt här jag talade om förut, oförsonlighet och bitterhet och annat. Då var 19 år slog han igen dörren till baptistkyrkan och tårarna rann. Och han var så ledsen och förtvivlad så han till och med svor. Han gick hem och ropade: aldrig mer, jag sätter icke min fot där. Vet ni vad? De ljumma, de klarar sig ofta. Men de som brinner, de som riktigt brinner och längtar så intensivt, de gör sig också sårbara. Och så kan det slå tillbaka sådär. Han tyckte han mötte saker i den kristna gemenskapen som inte var som de skulle. Och så går det baklås. Och så läggs det på lager i massa år. Och det är precis som det är Lisa för själen att leta fel. Och när han får lite sprit i kroppen på fester, då är det det roligaste som finns att liksom göra ner de kristna och prata om allt sånt. Det är som att det lättar på trycket då. Plötsligt är de där. Och jag märkte ju på en del ledare i församlingen, de höll på att tappa andan när de klev in. Sitter längst ner med ryggarna mot väggen längst ner. Ser hur de kämpar en kamp. Och Guds ande viskar till mig: låt de där människorna sitta i lugn och ro. Överfall dem inte på något sätt. Det här sköter jag. De kommer tillbaka nästa kväll. Och nästa. Och nästa. Och man ser ju en del när man står här fram och talar. Jag såg ju. Vilket syntes. Liksom vilken process och vilket skeende. Nu är det kallelsetid. Så kommer påskhelgen. Vet ni vad? Karl-Åke sambo, hon är döende i cancer. Bara några få som vet hur illa det är. Och så blir det påskafton, vi har möte då. Och de går hem efter påskafton. Och hon säger: jag måste gå upp och lägga mig, jag orkar inte en minut till. Han blir kvar nere i vardagsrummet. Natten mot påskdagen. Och då börjar han bara få ett infall. Han är orolig inombords. Och börjar leta i gamla LP-skivor. Och hittar, förstår ni, en grammofonskiva med socknens kyrkokör. Som sjunger a cappella gamla kända psalmer. Och bara fort så längtar efter det här. Och sätter på den här gamla raspiga skivan. Och spår nummer ett är världens mest älskade kristna hymn. Där kyrkokören man känner allihopa sjunger fyrstämmigt. Närmare Gud till dig. Närmare Gud. Ja, du, då Gud är nära liksom, och den här, det här skenet är på gång. Då ibland behövs det väldigt lite. För det ska brista. Medan kyrkokören sjunger första versen ramlar Kalåk ihop på vardagsrumsgolvet. Klockan 10 på påskaftonskväll. Ligger på golvet med pannan ner mot golvet. Och gråter som en liten pojke. Och så berättar han för mig att mellan 10 och 4:30 på morgon. Så lyfter han armen och ändrar på det där stiftet tillbaka. Och flera hundra gånger under natten. Sjunger kyrkokören för Kalåke som ligger på golvet. Närmare Gud till dig. Och det var en resa. Det var en påskresa det. Då han berättar för mig. Hur den ena stationen efter den andra kommer på den där resan. Han är tillbaka i livet. Och får i bön göra upp med saker han har burit på. Det är bara Guds ande som kan sköta om såna här saker. Det är en resa under natten. Kyrkokören sjunger. Och Kalåke blir rent tvättad och befriad. Och så är det morgon. Han väntar intensivt på att han ska våga väcka sin sambo där uppe. Och går upp med kaffe på morgon. Kommer upp där och stammar och rödgråten. Och ska försöka förklara. Du behöver inget säga, säger hon. Jag vet. Och så sitter de där på sängkanten, tar varandras händer och börjar be tillsammans. De blev mina allra bästa vänner. På påskmorgonen så gör de sig i ordning och går till kyrkan. Den där kyrkan som man har hatat så. Och där är det nattvardsgudstjänst. Och han som aldrig i sitt liv har begärt ordet går fram. Och säger, jag måste för att få frid i min själ. Ber alla om förlåtelse för tankar jag burit, ord jag talat. Kan ni förlåta mig? Och hela kyrkan gråter. Och nattvardskalken lyfts under bön och lovsång. Vet ni vad de sa på sängkanten då innan de gick till mötet? Det visade sig att båda två hade under natten fått samma tanke. Vi ska vittna om vårt nya liv genom att bjuda in hela bygden till ett bröllop. Var inte det fint? Och de, förstår ni, på midsommarafton hade de i många år haft ett partytält i sin stora trädgård. Och där hade det skålats och härjats. Och nu bjuder de in igen till ett stort partytält. Och folk kommer förväntansfulla. Och få lite styrketårar och så här. Men det är liksom inte som det brukar vara riktigt. Och det är så märkligt. I ena hörnet av partytältet. Där står liksom ett altarbord med två ljus och en uppslagen bibel. Och plötsligt kommer det en präst med prästkråge. Vad är det frågan om? Och plötsligt så börjar Mendelssohns brudmarsch ljuda i en stereoanläggning. Och in kommer värdfolket. Lilla Berit döende i cancer. Men nyfrälst och strålar av Guds härlighet. Och de ger varandra trohetslöften inför Gud. Detta skakade hela bygden. Omvändelsens frukt som gör att det berörde så djupt. Jag träffar dem några veckor senare. I en missionskyrka. Jag såg henne på avstånd. Så var jag visst i samma tiondels sekund. Det sista gången vi möts här på jorden. Jag bara visste det. Jag vill önska dig frid. Vi ska ses igen. Jag bara visste det. Du är klar för himlen. Då hon dör så håller hon sin makes hand. Och så säger hon så här: Kalle-Åke, tänk att vi hann. Är inte det vackert? Tänk att vi hann. Är inte moget än, säger det. Förhärda inte ditt hjärta då Gud talar in i ditt liv. En tredje sak bara. Ett tredje skäl till varför du ska skynda. Jag sa, livet är så kort. Sökningstiden är kort. Det tredje. Nådens dag är kort. Och vet ni vad jag menar med det? Jag menar att jag bärs av en djup övertygelse om att Jesu andra tillkommelse står för dörren. Då Jesus kom till jorden, då sa profeten, han kom som en soluppgång från höjden. Men då jag ser vad som händer, Jesus bad oss att jakt på tidens tecken, på det politiska, religiösa området, i skapelsen, på det moraliska området. Man behöver inte vara akademiker. Läs bibelordet, läs profetiorna och lev med lite grann i skeendet. Jag tycker det är ganska tydligt. Jag tycker det är väldigt tydligt hur det mognar med hast mot någonting som uppfyller hela Nya Testamentet, som genomsyrar all dess undervisning, nämligen det stora jubelåret, den stora triumfen då Jesus kommer åter. Nådens dag är kort. Det står så här om jungfrurna. De som var redo gick in i bröllopssalen och porten stängdes. Nådens dag är kort. Ska vi knäppa våra händer? Ska vi böja våra huvuden? Du ska inte skicka budskapet till bänkgrannen. Låt oss böja våra huvuden i stilla bön. Jag tror att vi skulle behöva komma in i en annan livsstil som kristen också. Där det blir mer av respekt. Mer av respekt för en helig Gud. Mer av vördnad och respekt i våra liv. Så vi inte bara nonchalant talar om en dag för 30 år sedan när vi blir frälsta. Vi behöver känna i djupet av vårt väsen att vi varje ny morgon hittar tillbaka. Hittar tillbaka. På något sätt med vårt hjärtas tysta bön varje ny dag får gå in genom den trånga porten för att vandra den smala vägen. Så är det. Jag vill be för dig. Vi böjer våra huvuden i bön. Jag frågar inte om du tillhör den här församlingen, om du tillhör någon annan frikyrkoförsamling, om du är aktiv i Svenska kyrkan. Jag graderar inte detta. Jag frågar inte om något yttre. Frågar inte om du kallas för äldstebroder eller biskop eller söndagsskolföreståndare. Jag frågar från hjärta till hjärta. Hur är det med dig? Bered dig möta Gud. Är det gott mellan far och dig? Är det det? Herre Jesus, jag vill be nu för var en som har kommit hit. Och du vet, Herre, att i vår famn har vi allihopa så många nära och kära som vi tänker på. Och bönebarnen som ibland har skrivit på bönelistor, Herre. Du vet om allt det här. Åh, vi ber att få leva ett liv som gör att vi inte står hindrande i vägen för små människor som ville fram till dig. Vi ber Herre att få höra din röst. Vi ber om mod och vilja att gå din väg. Att leva i sanning och renhet och överlåtelse, i försoning och kärlek. Så att ingenting kan hindra och binda vår lösta själ. Vi ber Herre om att få vara rena och fria. Så att då basunen ljuder. Uppbrottsorden bryter igenom. Att vi då får lyftas dig till mötes. I himmelen, där skall jag bo i evighet. Abba rakimma labba shardi prego lamara kentoloro mondoria. Jag ber här att alla som har lyssnat på mig ikväll ska uppleva sig nyfrälsta då de går ut ur det här tältet. Du Herre, du sökte upp oss på nytt igen. Åh, jag prisar dig för vad du gör nu. Tack för vad du gör här. Ska vi fortsätta vara stilla i bön? Och medan vi gör det, är i bön, så utmanar jag dig att lyfta din hand om du har ett bönämne. Om du är ett bönämne. Om du längtar efter förbönshjälp. Vad det än gäller. Så får du räcka din hand. Ska vi be för varann innan vi går hem ikväll? Är det någon som känner så? Jag vill att ni ber för mig. Gud välsigne dig. Ska be för dig. Var inte så blyg. Gud välsigne dig. Gud välsigne dig. Och Gud välsigne dig. Gud välsigne dig. Och Gud välsigne dig. Gud välsigne dig. Gud välsigne dig. Gud välsigne dig. Gud välsigne dig, min vän. Gud välsigne dig. Ska be för dig. Gud välsigne dig och dig. Och dig, min vän. Herren välsigne. Han vill ge dig vad ditt hjärta längtar efter. Halleluja. Jag prisar dig, Herre. Nu ber jag att min vän Georg Larsson reser sig upp i sin fulla längd. Sträck ut dina händer över församlingen här och välsigna oss och be för oss alla. Vill du göra det?
Herre Jesus. Åh,
Halleluja.
Komma in i olika sammanhang. Så
Herre Jesus.
Ande, den helige ande.
Åh, Jesus.
Verka, smälta samman, förvandla,
befria. Jag
ber
om detta,
Herre. Välsigna sina församlingen. Välsigna andra församlingar.
Halleluja. Halleluja, halleluja. Åh Gud, jag lovar ditt namn, Fader.
Jag ber dig.
I Jesu namn, för blodets skull. Halleluja. Jag manifesterar min närvaro nu i denna stund, säger Herren. Genom att lyfta av dig den ångest, den onaturliga börda som har tryckt dig ner. Gång på gång tagit glädjen och friden ifrån dig. Jag gör din ande fri så att du kan lyfta din blick och se upp i mitt ansikte. Och sjunga lovsång och prisa mig. Jag rör vid dig nu, säger Herren, med min helande hand. Och jag lyfter av oron och ångesten. Och jag låter en våg av frid skölja in över din själ. Jag läker ditt själsliv, säger Herren, och många ska se det och förundras över det mirakel jag gjort i ditt liv. Jag manifesterar min närvaro genom att röra vid dig som har sån verk i din högra sida. Innan nästa vecka har gått till ända ska du kunna vittna för många om att jag är läkaren som har gjort under därför att du ödmjukt sökte mig i bön, säger Herren. Jag vill manifestera min kraft på denna plats. Jag vill manifestera min kraft på denna plats. Och jag vill bruka er, säger Herren, mina barn, mina söner och tjänarinnor. Sök mig ivrigt och ödmjukt. Och jag ska frigöra mina gåvor. Och jag vill låta den här platsen bli en källa som springer fram. En plats där plågade och sargade människor får uppleva att såren läks med hast. Jag gör det nu, säger Herren. Jag låter en våg av läkedom bryta in i den här gudstjänsten just nu. Jag rör vid dig, mitt barn, säger Herren. Amen. Välkommen sångare att avsluta mötet med ett par sånger. Och du som räckte din hand, om du vill, får du gärna gå fram, sätta det här längst fram. Ska vi praktisera handpåläggning och förbön. Det är vanligt förekommande i alla kristna kyrkor världen runt. Att vi praktiserar bön och förbön då vi samlas i Jesu namn. Så gå gärna fram medan sångarna sjunger, så ber vi för varandra. Välkomna nu.
Jesus.